Hej och välkommen till Kaffe med prat. Jag heter Pia-Maria Simonsson och arbetar som diakoniassistent i Bygdö församling. Ja, den här podden kom ju till under den mörkaste vintern och den blev ett ljus för många att lyssna på. Jag har fått höra att för många så har den varit ett sällskap på promenaden och något man har sett fram emot på lördagsmorgonen, och det blir ju såklart jätteglad för. Nu kliver vi snart in i ett nytt år och jag tänkte att vi i det här avsnittet skulle blicka tillbaka på de gäster och avsnitt som vi spelat in under året. Och jag kommer även att berätta om ett julpynt hemma hos mig som kom att betyda särskilt mycket i våran längtan efter barn. Hoppas att ni har en god kaffekopp nära till hands, för nu åker vi. Poddens första gäst var Johan Danielsson som studerar teologi. Johan är en god vän och det kändes väldigt tryggt att få premiärpodda med just honom.
Det här är ju kyrkfika för mig.
Ja, jo.
Och det är ju de här, vad heter de, polarkaka bröden. Ja, okej. Med ost och skinka. En liten del. Tack. Och sen en lång pannekaka. Ja. Det är ju liksom... Det är kyrkfika för mig.
Grundfikat.
Vad tänker du när du hör kyrkfika? Är det
runda
mackor? Och...
Ja. Ja. Det är det. Jag ser framför mig en ganska liksom tjock tomatskiva också.
Oj, och en lite trött gurka.
Och en trött gurka, ja. Precis.
Jag hade tänkt fixa en trött gurka, men jag hann inte riktigt. Ja, men varsågod. Ja, vi får se hur det här går. Mm. Om det blir något, risken är att jag ringer dig typ imorgon och bara, kan vi göra om det?
Men det är lugnt.
Men vem var Gud för dig när du var yngre då? Eller hur föreställde du dig Gud då? Hur fanns han i ditt liv då?
Gud har ju alltid varit liksom en kompis. Mm. Mest den här, det var så bra. Det jag blev lite så här
rörd.
Ja, lite, jag vet inte riktigt vad jag ska säga just nu.
Nej. Jag, det är okej.
Okay. Jag jobbar som med så mycket konfirmander och ungdomar och liksom sagt såna här saker flera gånger om. Mm. Så det är inte, jag är inte ny för frågan, men man bara märker som ung vuxen, när man har varit engagerad i kyrkan länge, så blir det lätt att man engagerar sig för andras skull väldigt mycket. Och så glömmer man bort lite grann att fundera över sig själv.
Men det är så fint också att landa i sin barnatro och att få vila på den. Även i vuxen ålder, och det är ju en otrolig förmån.
Ja. Jo, för Gud har liksom, alltid varit en kompis och alltid varit liksom något ganska abstrakt, men ändå liksom närvarande och gripbar. Mm. jag har väl aldrig liksom använt så mycket kanske så här klassiska bilder. Nej. Av, för Gud har alltid varit det här ogripbara, men som ändå är gripbart på något sätt.
Ursprungsidén till församlingens podd kom utifrån en bild som en av församlingsmedlemmarna lagt upp på Instagram som jag såg. Det var en bild på hennes fötter när hon satt i kyrkan och texten löd: "Idag är min kyrka." Jag blev väldigt nyfiken, för jag ville liksom prata mer med Eva om vad hon menar med det, och vi hade en jättefin inspelning med tema livet. Och där kom vi såklart även in på kärlek.
alltså man pratar om livet så är det som att vi ska vara som lyckliga på något vis.
Mm.
Alltså att det jag menar inte att vi alla tänker att livet är lika med lycka, men lite grann så är det ju så. Nu ska vi prata livet, då är det så, ja men det gör jag och det är så härligt och solen lyser och så. Men livet är ju så mycket mer och det är ju kontrasterna, tänker jag, som gör det.
Mm.
Att det är skiftningar, att det är skitjobbigt ibland. Mm. Och det är sjukdom och det är död och det är... Ja, och så kommer de här kanske korta stunderna av ganska alltså lyckorus och sådär. Och så kommer det någonting däremellan också.
Mm.
Det gäller bara att hänga med lite grann. Mm. För jag känner i mitt liv att går jag för fort fram om jag blir... Det är ju inte så konstigt. Om jag blir stressad, då missar jag ju de här skiftningarna eller de här kontrasterna, det här lilla, de här små detaljerna som ja, de kanske jag tappar lite sånt och då blir det ju som jämntungt och så ska det ju inte vara.
Nej.
Då blir det ju bara jobbigt.
Mitt i livet.
Ja.
Hur var det? Det måste vara fantastiskt.
Ja, det är fortfarande fantastiskt. Ja.
Vad betyder han för dig?
Ja, nu blir man så här rörd igen. Han betyder jättemycket, men verkligen.
Mm.
Det är fantastiskt att få ha en sån relation.
Mm.
Verkligen. Där man kan känna att man drar åt samma håll och det är mycket samma inställning till viktiga saker, tänker jag.
Mm.
Mm. Det är ganska omtumlande.
Mm.
Det är det ju.
Att möta någon mitt i livet som... För det är en sak när man är ung och kär och en annan sak när man har livserfarenheten med sig att bli förälskad.
Precis.
Ni är ute båda två väldigt mycket i trädgården. Det känns som att ni har...
Ja.
Eller tvingar du han? Det vi alla undrar.
Nej, jag tvingar honom inte. Han brukar själv säga, det kanske han skulle få prata själv om, att jag vill gärna vara där du är.
Mm. Vad fint.
Och då tycker inte han att det spelar någon roll om han sitter i en stol och dricker kaffe eller om han gräver en grop eller flyttar några grejer, utan att vi är tillsammans.
Mm.
Och jag upplever, han kanske upplever något annat, men jag tycker att vi har pratat ganska mycket om det. Att jag har varit lite upptagen av att man kan ju tro att någon gör någonting för en bara för att, ja men nu är vi så kära så att nu bara går du med på vad som helst nästan. Ja men alltså att man är lite uppe i det blå. För att jag känner ju inte att jag vill ha en sån relation där någon tror att ja, jag måste göra det här för att annars så... Det ska ju inte göras för husfridens skull, utan det måste ju vara någonting som man faktiskt känner, där båda kan känna en glädje i det. Och så uppfattar jag nog, vi har nog konstaterat att vi båda känner en glädje och tillfredsställelse i trädgården.
Mm.
Absolut. Han tycker nog kanske att jag ska vila mer. Att jag ska sitta stilla mer. Men jag kan ju göra som jag vill där.
Jag och min man har tre underbara barn. Vår äldsta är 17, vi har en son som är 13 och en liten som är 5. Våra barn, det är vår stolthet. Det finns inget som vi inte skulle göra för dem. deras steg inom livet får vi vara med. Och det känner vi jättestor tacksamhet för. För vi har fått vänta på våra barn. Vänta som i benämningen att de inte har kommit in i våra liv när vi har önskat och tänkt. Flera år har passerat mellan och den tiden har, speciellt för mig kanske, varit väldigt lång och kämpig. Det har varit många tårar över det här och jag har känt mig så otroligt ledsen och förvirrad över att Gud inte har lyssnat på våran starka längtan. Men med facit i hand så kan jag se det på ett annat sätt. Gud har funnits där, om än mer än tidigare. Och han har velat försäkra mig om att han har sett min längtan. När vi längtade efter våran yngsta, vår dotter Adelina som hon heter, så visste jag flera år innan hur hon såg ut. Hon kom till mig i drömmar och jag såg det här långa blonda håret så tydligt. Ofta sprang hon i min dröm så håret svajade, flög i vinden. Eller så kunde hon stå på en sommaräng och skratta med solen lysande i hennes hår. Men de här drömmarna fick mig att fundera ännu mer. Varför kommer hon inte till vår familj? Hon var ju så nära, men ändå väldigt långt bort. Ja, jag nämnde ju i början att jag skulle berätta om ett julpynt. Och jag har, sedan jag var liten, haft en tomteflicka som stått under granen hemma. En liten docka med svarta skor. Tomteluva. Hösten 2014 var extra tung. Jag började känna ilska mot Gud för de här återkommande drömmarna som blev allt tätare. Och en dag i november gick jag in på en second hand affär i Umeå. Och alldeles vid ingången hade de pyntat flertal bord med tomtar, röda dukar, julgranskulor och annat pynt. På golvet står en korg med tomtar i. Och tomtarna ser faktiskt exakt ut som min gamla tomte från 70-talet. Jag närmar mig korgen sakta och jag kommer ihåg att jag blev så glad. Tänk att jag hittar likadana. Vilka är oddsen för det? Jag lyfter upp den ena tomteflickan och tänker, ja, den är given till vår äldsta dotter Alma. Och sen ligger en tomtepojke under. Ja, den tar ju såklart till vår son Axel. Men längst ner ligger även en till tomteflicka. Jag stelnar till och avvaktar lite innan jag lyfter den. Ska jag köpa den här med? Var det här ännu ett tecken att vi ska få den här flickan? Att hon i drömmarna faktiskt kommer snart? Jag tar alla tomtarna som ligger där, de här tre, och betalar. Och sen i bilen kommer tårarna. Den julen fick den tomteflickan vara kvar i jullådan. Men en liten bit av mig tänkte att kanske snart, kanske nästa jul. Julet året efter var vi gravida och i juni föddes vår dotter Adelina. Hon har långt blont hår och hon älskar sommarängar. Och nu står de där tomtarna under granen och jag blir så rörd varje gång jag ser dem. Jag brukar fråga barnen, har jag berättat historien om tomtarna? Och de svarar ofta i kör, ja! I maj det här året fick jag möjlighet att podda tillsammans med en vän som jag vet också har fått vänta och längta efter barn, Elisabeth. Nej, men jag tänker, vi är ju, både du och jag är en gudstro och för min del så har det varit ganska tufft att acceptera liksom, att acceptera att det tar tid.
Ja.
Med facit i hand ser jag det på ett annat sätt. Men när man är mitt i det så är det otroligt, det kändes vid tillfällen för min del i alla fall som att min gudstro, den sattes på prov. Att ja. Jag förstår inte alls varför det liksom, varför lyssnar inte Gud?
Mm.
Är det något som du känner igen?
Jo, det gör jag ju. Nu har jag ju skrikit och gråtit många gånger.
Mm.
åt Gud och åt illgud och mm. jag vet inte, åt alla håll. Jag tycker det är svårt det där. Hur, vad ska jag göra? Hur ska jag göra under väntan? Ska jag bara vänta?
Ja.
För hade jag bara väntat så misstänker jag att vi inte hade haft Stina.
Nej.
Utan ja, men som jag lite så, alltså aktiv väntan.
Ja.
Men där tycker jag att det kan vara svårt att veta, tänka vad, vilka steg ska jag ta då?
Vilka är upp till mig att ta?
Ja, precis. Mm. Vilka, eller har Gud liksom, vad har han för tanke?
Mm.
För jag tycker, kan man alldeles säkert tänka olika om, men jag tycker att det känns så mycket mer trösterikt att tänka att jo, men det finns en tanke bakom saker som händer. Mm. Det är liksom inte bara slump.
Mm.
Jag har lite svårt. Och jag tycker inte det känns så roligt med den tanken heller.
Mm.
Men då kommer det där liksom, jaha, om det då finns en tanke, vad är tanken med det här? Och hur ska jag bara vara här eller acceptera det här? Eller i vilken mån ska jag ta egna initiativ, egna steg? Mm. Så.
Kände du att du fick svar i dina tankar och böner om just det här, vad är nästa steg, eller vad är...
Nej. Jag kan inte, alltså känner inte att jag har inte någon gång liksom fått någon sån här, vad ska man säga, löfte eller liksom att Gud har gett mig en tanke, en känsla om att jo, men det kommer.
Mm.
Du kommer få barn. Och min erfarenhet hittills av Gud är att han vill också.
Mm.
Det finns ju kvinnor i Bibeln också som har längtat efter barn. Och liksom det jag läst berättelser om Hanna och sådär som liksom har, ja, som har gjort att jag har känt att jag är inte ensam.
Ja,
i det här.
Du har funnit röst i det.
Mm.
Mm.
Det har jag. Oj. Ja, precis. Tröst, men ändå sådär. Jag vet inte om det här kommer att bli som jag vill, men...
Nej.
Om man inte får som man vill, att man liksom ger upp.
Mm.
Ja, men då... Ger jag upp det här, kanske rent utav ger upp liksom Gud. Relationen till Gud och så vidare, men... Det är ju hos Gud jag också har liksom, ja, men som sagt, skrikit åt. Men också ju alltid kunna vända mig till dem. liksom oavsett dag eller natt. Så.
I avsnitt 4 är temat glädje och jag träffar min kollega Anna Forslund som arbetar som kantor i församlingen. Det här avsnittet gör sig bäst att lyssna på i lurar, för den ena stunden pratar vi lågmält samtal och de andra stunderna så skrattar vi högt. Så plugga in podden i lurarna och lyssna på avsnittet.
Va?
Ja. Mm. Är du nervös?
Ja, har du börjat nu?
Va?
Har du börjat spela in nu?
Nej.
Precis.
Du ska få en kaffeslök så blir det bättre.
Ja, men tackar.
Faktiskt.
Ja, men så nu känner jag att jag blir nervös. Du är här för att klippa bort.
Du vet väl att jag kör bara one cut.
Ja.
Det är så jag jobbar.
Det är så.
Nej. Välkommen hit, Anna.
Mm, men tack, Pia.
Vad kul att få fika med dig och spela in det samtidigt.
Mm. Ja,
okay. Jag tänkte att vi skulle ha temat glädje idag.
Mm.
Det har jag ju förvarnat dig om.
Ja.
Och du är jättenervös nu.
Ja.
Jag tänker, vad ska vi...
Jag vet inte. Nej, men det blir så bra. Jag är bara glad att få sitta här och dricka kaffe med dig. För vi ses ju inte så mycket nu för tiden.
Nej.
När vi jobbar som hemifrån. Precis. Mest och så.
Nej, det jag tycker också att det är trevligt. Nej, men jag vet inte så mycket. Det känns som det är väl som att okej, jag ska komma som med rätt svar.
Ja, just
och
det
är ju helt fel i en sån här podd. Tänker jag, finns det något rätt svar?
Nej.
Vad är glädje? Vad är det?
Nej, men jag tänker inte fråga det.
Det
har jag redan svar på, jag ska berätta det.
Okej, ja, men
nej, men faktiskt så har jag 6 tips på hur man kan känna mer glädje.
Ja. Okej. Ja,
men det tar vi sen.
Ja,
i slutet. Jag tänkte mer i början, för både du och jag är ganska nyanställda i bygdeförsamling.
Jag tror inte att jag förstår.
Min klocka fick lite tuppjucke. Jag ska se om jag kan stänga av det. Åh, det kommer av mig. Från tema glädje till ett mycket allvarligare ämne. I juni mötte jag Moa och vi samtalade om ohälsa. För henne började den psykiska ohälsan redan vid 16 års ålder. Och hon berättar om hur hon får arbeta med att inte känna rädsla för de negativa känslorna. De här åren med ditt självskadande beteende... Ja, men hela den resa, tänker jag, den tar ju som inte bara slut.
Nej.
Alltså jag, så säger jag det nu. Jag har inte varit där själv. Men hur lever du med din psykiska ohälsa idag?
Ja.
Hur påverkar den dig idag?
Det gör den.
Ja.
Och jag är duktig på att säga så. Ja, jag har mått skit. Men det är bättre nu.
Just
men
det.
Ibland så är det inte bättre nu.
Nej.
Ibland så mår jag fortfarande jätte dåligt och bara vill ligga kvar i sängen och inte göra någonting. Och det påverkar mig mycket, så jag fortfarande social ångest och så. Mm. Så att det påverkar mig mycket fortfarande. Mm. Det gör det.
Hur hanterar du det? Hur jobbar du med det idag?
Ja, jag går ju fortfarande hos psykolog och det tror jag behövs.
Mm.
Och så försöker jag bara jobba på det. Liksom, det är okej. Och säga till mig själv, det är okej. Mm. Att det är okej att må dåligt idag. Mm. Och det betyder inte, för det har jag kämpat med mycket. Så här, jag har mått dåligt i 5 år.
Mm.
Så här, ska det aldrig ta slut? Ska jag aldrig komma på benen igen? Ja. Ska jag kunna jobba i framtiden?
Ja.
Eller för det har jag också, känner jag nu också. Jag kan inte jobba 100%. Det funkar inte för mig. Då kraschar jag direkt igen.
Mm.
Så då blir det också så. Kommer jag aldrig kunna jobba? Kommer jag aldrig kunna göra någonting?
Mm.
Men det kommer jag nog kunna göra.
Mm.
För det är okej. Det är, ibland tar det tid.
Mm.
Och den kommer nog komma och gå lite hur som.
Mm.
Det tror jag den gör hos de flesta. Alltså man har väl ångest i perioder och är lite nere.
Mm.
Så jag jobbar mycket med att liksom inte vara rädd för att känna negativa känslor.
Mm.
För det är jag mycket. Och så direkt jag känner att oj, nu mår jag lite sämre, då blir jag jätterädd. Och bara, kommer jag hamna i det djupaste djupet igen?
Och vad svårt att våga känna de negativa känslorna och känna att det är med att få vara ledsen utan att på något sätt hamna i...
Absolut.
Det måste vara jättesvårt.
Mm. Det är det. Det är
och läskigt. Svårt.
Ja, det är jätteläskigt. Och ja, ibland, ofta så trycker jag bara bort dem så. Det är jag ärlig med. Det är ofta så bara så här, nej, nu, jag kan inte vara ledsen. Men då känner jag att de kommer sen.
Ja.
Så jag försöker så, min psykolog säger det så här, pysa på kolsyreflaskan lite så ibland.
Lite ändå, pysa ut.
Mm. Men det är svårt fortfarande. Mm.
I höst spelade jag in ett avsnitt med ännu en härlig kollega, Annette. Vi var ute i svampskogen och hon delade med sig av sina erfarenheter efter en utbrändhet.
Som kvinna i en mansdominerad arbetsplats så måste du visa att du kan. Mm. För annars blir det lite, jaha, ja, men det vi visste att det där kan inte du utan det där måste du ha hjälp med. Mm. Och det blev ju som en grej att jag ska fixa det här. Jag ska kunna dra igång det här jobbet utan hjälp. Det kanske inte finns verktyg till att svarva den här biten. Ja, men då kanske jag måste tillverka ett verktyg och gå och svetsa och få ihop det. Och det var nog där, just vid det tillfället när jag hade fått igenom den här dyra ämnet som också var, det var ren mässing och jag skulle svarva och allt, det fanns inga grejer och till slut hade jag fått igenom det här genom den här maskinen som ingen ville köra. Då, efter det, då sa jag bara upp mig. För då kände jag att det går inte.
På nationaldagen 2017 så drabbades Alexandra och hennes familj av en stor tragedi när hennes pappa avslutade sitt liv i familjens ladugård. Alexandra berättar så starkt om den här dagen och hur upplevelsen har format henne. Och det här avsnittet är det som flest har lyssnat på och det som flest har återkopplat till mig om. Hur ser din sorg ut idag?
Nu är den ju inte. Jag tänker inte varje dag kanske heller. Den är som inte, hänger inte över mig hela tiden. Och jag tycker att från början så minns jag att jag ville bara fort förbi sorgen. Mm. För att men vi är en liten ort. Jag har ett jobb där jag träffar mycket människor. Mm. Och jag vet att många hade svårt att veta hur. Nu hade det här hände just innan sommaren. Jag var hemma en vecka, jobbade sen en vecka eller två innan jag gick på lång sommarledighet. Mm, mm. Men jag vet att många tyckte det var jobbigt. Att, men de visste som inte. Man såg så tydligt när man kom in i ett rum att en del kom fram och gav en kram. Mm. Medan andra gärna kanske vände sig lite åt sidan. För man vet inte hur. Nej. Och jag kände att vars man än gick in så drog man med sig en sorg in i rummet.
Just det.
Och det är inte jag som person. Jag vill komma in med glädje och jag vill komma in med energi. Alltså, som jag är van. Mm. Så att jag sa den här gången att kan vi inte bara spola fram tiden. Mm. Så att inte det första ni tänkte när jag kom in det är usch vad hemskt, stackars henne, hur mår hon? Mm. Och nu är vi ju där. För nu är inte det första folk tänker kanske.
Nej.
I alla fall inte det man märker av.
Nej.
Så. Så att nu är ju sorgen mer, den finns där, men livet är ju så mycket mer också. Så att, och just det här med kyrkogårdens, för att knyta tillbaka till det, så det har jag alltid tyckt innan. Mm. Just, alltså, innan pappa gick bort så var ju just den här helgon och helgen med alla ljus och allting, det har ju vi följt med. Våra föräldrar ända sedan vi var små och tända ljus på och prata lite grann om de äldre släktingarna. Mm. Och jag har alltid känt ett lugn på en kyrkogård för att jag tänkte någonstans att alla namnen på alla stenarna, alltså människor som har levt och gått bort och livet rullar på, alltså jorden snurrar på och livet går vidare. Det är som en jag tycker inte att det är sorgligt, jag tycker på något sätt att det är en tröst i att men vi lever här och nu. Men sen fortsätter det även livet. Så jag har alltid tyckt att det har varit dels fint med alla ljus förstås, men också den här känslan av att de här människorna finns inte längre.
och ändå så finns livet på något sätt. Och när då pappa gick bort så blev det ju lite närmare, alltså då blev det ju mer en känsla av sorg förstås. Mm. Det är en gravsten som jag inte hade velat besöka förrän som 20 år.
Mm.
Typ. Men ändå så är det, jag kanske gråter en skvätt som jag kanske inte gjorde innan pappa gick bort, för då var det äldre släktingar som man kunde känna att jag hade levt ett långt liv. Och så. Men den stora känslan är ändå vad fridfullt det är och att livet går vidare.
Mm.
Så att jag... när man bor så här på en liten ort så drabbas ju liksom hela samhället på något sätt av mycket frågor, sorg, vad har hänt, varför och är det sant, kan det, och det var så tydligt också att när de kom från begravningsbyrån så är det ju personer som också hade någon typ av relation med pappa och med oss. Så de kom ju och grät. Alltså det var så tydligt att det här är hemskt. Alltså det är liksom inte, det här är inte någonting lätt. Men sen jag gick ju personligen in i någon slags här fixarroll. Just alltså det. Alla som kom.
Survival mode, hur typ, säger man?
Och försökte få liksom alla att, för många som kom dit, nu låter det som att det var jättemånga, men vi är ju en stor familj. En del var ju såhär, men jag vill inte gå in och se, jag vill inte se.
Nej.
Och jag hamnade då, tänker jag, i min profession. Så jag berättade liksom hur det såg ut och sa att det är bättre att du ser än att du ska ha en bild av någonting som är värre än vad det är. Alltså för många gånger så bygger man upp en fantasibild som blir värre än verkligheten. Och då kan det vara bättre att ha sett. Så behöver du inte fundera på hur var det, hur såg det ut.
Men just det här att man bor på en liten ort och det blir på något sätt en hårfin, det kan vara en hårfin gräns på nyfikenhet och omtanke kanske.
Ja.
Hur upplevde du det? Eller var det svårt? Var det många som...
Nej, men jag upplevde det som omtanke faktiskt. Och det har jag med mig så otroligt starkt från det här. För den här upplevelsen hade jag ju förstås helst varit utan. Samtidigt som följden av det, och det vet jag att jag skrev någon gång, för det dyker ju som sagt upp som ett minne på sociala medier varje år, att jag var så oerhört tacksam mitt i allt det här också för att det var ett sånt massivt stöd. Alltså man vill inte behöva gå igenom något sånt här, men att få uppleva det,
det var en styrka.
Ja, men verkligen. Och sorg är ju så speciellt.
Ja, nu har vi snart knutit ihop årets säck med poddavsnitt. Men först Berit. Berit från Åkersjön har sedan barnsben haft en kallelse att bli missionär. Och hon längtade specifikt just till landet Afrika. När vi möts hemma hos henne så samtalar vi om Afrikaresan som aldrig blev. Men om mängden människor som har passerat hemma hos henne i hennes öppna hem. Hur hon alltid månat och värnat om andra.
Men då frågar jag Herren. Det där som hände då, var det en kallelse här? Hade du velat att jag skulle föra till Afrika? Och jag fick som en bestämd ja-känsla från Herren, att det var en kallelse. Och då blir det ju också, men Herre, jag for inte. Jag for inte till Afrika. Var det då fel på mitt liv? Och så ringde du igår. För det andra var ju i förrgår. Då ringde du igår och så säger du det här med att du förknippar mig med mission. Och det var ju en bekräftelse direkt på vad jag hade frågat Herren om dagen innan. I all ringhet så må det vara någon slags mission i ens liv utan att man förstår det själv. I stor ringhet. Jag har varit och gripen till tårar, det tog mig väldigt djupt.
När vi pratade vid så blev jag också väldigt berörd att jag hade haft en känsla som stämde och att det var rätt att kontakta dig.
Ja, tack kära herre.
Och jag tänkte på det när du sa men att du förknippar mig så tydligt med mission, så tänkte jag, ja, vad är det jag lägger i ordet mission när jag förknippar det med dig? Och det är ju just att ditt hem har varit öppet för alla världens människor. Här har du bott. Du kanske inte har tagit dig till Afrika.
Nej.
Men du har haft människor här från alla jordens hörn. I årets sista avsnitt så åkte jag in till Umeå för att möta Mats Bäckström som är kommunpolis. Vi samtalar om våld i nära relationer och vilka varningstecken man kan vara uppmärksam på och hur han finner drivkraften i sitt arbete.
Alltså, den långsiktiga lösningen på mäns våld mot kvinnor till bland annat att morgondagens män måste bli något annat än vad dagens män är.
Mm.
Så enkelt är det. Mm. Alltså, det ska vara okej. För en man att visa känslor, att visa att man inte kan allt, att visa att man mår dåligt, att visa massa saker. Nu, många män, tror jag, som på något sätt slår sina kvinnor, de är stora och starka utåt. Alltså, det finns ett yttre, men inombords är de små och osäkra. Av någon anledning, så att när de håller på att tappa makten eller tappa kontrollen över en situation, det är då de tillgriper våld. De kan inte få ut det på annat sätt. För de är inte van, det är inte accepterat sedan generationer att visa sig svag eller ledsen eller liten. Då tillgriper man våld. Det kommer ta tid.
Och därmed vill jag tacka för mig och från församlingens håll för det här året. Tack till alla er som lyssnar. Tack för alla hejarop och tack för pepp. Det här är ju helt nytt för oss och vi är inte perfekta, men vi lär oss allt eftersom. Men det jag tycker är viktigt är att samtalet hålls levande. Att vi kan lära oss att lyssna in varandras berättelser och erfarenheter. Våga stanna upp och lyssna på varann. Har du tips på ämnen eller personer som du tycker att vi ska möta? Hör gärna av dig till mig. Min mailadress är piamaria.simonsson@svenskakyrkan.se. Finns även på Instagram, Kaffe med prat. Stora varma kramar från mig. Och god jul och gott nytt år. Och var rädda om er. Och glöm för aldrig inte att dricka kaffe. Hej då!